En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi är mitt uppe i sportlovssäsongen i Sverige. Jag tror Västmanland har sportlov nu, det är vecka 8. Men det hinner inte oss. Vi ska som vanligt prata svensk inrikespolitik. Med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström.
Halloj.
Och hon är moderat och snart vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores.
Fores.
Inte riktigt än.
Inte riktigt än. Det där kommer, hur många gånger kommer han säga så där? Varje gång. Varje avsnitt är det likadant.
Ja, men vi har också med oss från Aftonbladets ledarredaktion har vi Jenny Wenberg.
Hej, hej.
Och Anders Lindberg från samma ställe.
Hej.
Och jag heter Anna Andersson och när vi spelar in det här så ska vi säga att det är måndagen den 17 februari. Det är precis efter lunch.
Ja.
Så att vad som händer sen det kan vi tyvärr inte prata om för vi är inte synska. Jag önskar att vi var, men det är vi inte. Men vi ska gå rakt på, vi ska prata slöjförbud ska vi börja med. TT har lagt ut ett matpaket idag. De har gjort en enkät bland svenska kommuner där 265 av 290 har svarat. Och det visar sig att frågan om ett slöjförbud har väckts i 23 av de här kommunerna. 6 kommuner har haft frågan uppe för behandling. Bara i 5 kommuner röstade man nej. Men i Skurups kommun har detta införts. Så det handlar ju mycket om skolor, det handlar, alltså elever, ska de få bära slöja eller inte? Och Skolverket har sagt lite preliminärt sådär att man kan inte förbjuda elever att bära slöja eftersom det bryter mot religions- och yttrandefriheten. Men kommunerna kan ju naturligtvis göra så här ändå och sen så får väl frågan prövas helt enkelt om någon bryter mot påbudet. Varför driver de såna här kommuner, så många kommuner frågar som verkar bryta mot lagen? Vad handlar det här om?
Populism.
Symboler. Symboler. Populism säger Jenny. Vad säger Anders?
Symboler och populism.
Okej, Ulrika, vill du
göra? Sen är de väl rasister. Alltså, det är väl så att de gillar inte utlänningar. Och då blir det så att säga, det här är ett sätt att markera mot att man inte vill
jag
ha
tror då, ja, det muslimer. Finns säkert många olika orsaker. Men jag säger så här, att vi har religionsfrihet i landet. Och jag tror att börjar man tagga lite på det där och så tror jag man är på en farlig väg framåt.
Men de menar ju vi bestämmer själva ju inte ens själva detta, utan det här är ju en del av internationell rätt. Det finns ju reglerat i EKMR, alltså Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är ju en del av svensk lagstiftning. Så vi kan ju inte, kommunerna kan ju inte latcha runt på det här området lite som de tycker vore bra, utan ägnar man sig åt myndighetsutövning och ägnar man sig åt den här typen av åtgärder så måste det ju ändå finnas någon form av stöd för att man har rätt att göra det. Sen kan man ju naturligtvis införa det precis som du säger och få det juridiskt prövat, legitimiteten i det. Men det är också en väldigt märklig situation där den stora frågan är ju kommunernas ekonomiska kris. Och så handlar det helt plötsligt om slöjförbud.
Fast det kostar ju ingenting att förbjuda slöja.
Nej, men nej. Mm. Naturligtvis inte. Men den stora frågan är ju inte eleverna i skolan om de har slöja eller inte. Utan den stora frågan är ju så här, hur ser skolorna ut idag som eleverna går i? Vi har en tydlig uppdelning i ett A- och ett B-lagsskolor. Vi har ju jättemånga fler problem som är mer akuta att avhandla än huruvida elever ska ha, får ha slöja i skolan eller inte. Mm. Det är väl klart att det handlar om populism. Men
många menar ju, alltså jag vill också säga, och lite grann Anders sa att det här handlar om rasism, men många menar ju själva att det handlar om en mycket större fråga än så, nämligen så här hedersproblematik, att det här skulle vara ett sätt att hjälpa flickor som tvingas bara slöja av sina föräldrar. Ligger ingenting i det då? Att det kan finnas en poäng att ge såna, de här flickorna som tvingas.
Men det finns väl poänger i att ifrågasätta massor med olika symboler, men det är fortfarande råder religionsfrihet i det här landet. Mm. Och då tror jag så fort du börjar liksom hålla på med en så vet inte jag, vad är nästa steg? Vad är det nästa sak som ska förbjudas som inte får
jag tycker vara? Det är lite försåtligt också att så här, hänvisa till hedersproblematiken, för det är väl självklart att hedersproblematiken är ett problem. Men det kan ju angripas på väldigt många andra sätt än att kränka människors religionsfrihet. Och det här är ju inte ens ett nytt problem. Jag menar, i Sverige har vi en hyperkonservativ lestanianism. I Norrbotten bland annat, som påverkar, det finns ju en rad liksom,
de fick inte vara med i dans, på dansen när jag gick i skolan, nej, på 80-talet.
Och där finns det ju också, är huvudbonad en del av de riktigt liksom rättrognas klädsel. Så det blir en ganska skev debatt.
Vi ska också säga att en kommun har alltså infört det här och det är Skurup. Och där hade de, det handlade både om elever och personal på skolan. Och det var en handfull både personal och elever som bar slöja. Nu hade slöjbärandet ökat, i och för sig då från låga nivåer, men från 5 personer till ungefär 20 personer bedömde den här rektorn på skolan som TT hade pratat med. Var inte det en ganska väntad utveckling? Om man förbjuder någonting, förbjuder tonåringar någonting, så vad brukar tonåringar göra då? Eller?
Alltså jag tänker ju att... Jag tänker ju också så att någonstans det att staten bestämmer vad folk ska ha för kläder, eller kommunen bestämmer vad folk ska ha för kläder, det kommer att skapa andra motreaktioner. Det här är liksom första motreaktionen vi ser nu omedelbart. Du bestämmer liksom vad folk ska ha för kläder lokalt. Men jag menar, du kommer ju också skapa ett trauma, en konflikt. Du ökar polariseringen, du skapar ett vi och dem. Mm. Alltså jag tror inte det här liksom... Det här är inga... Alltså det här är farliga saker att försöka förbjuda människors identitet eller kultur eller religion. För det är det man är ute efter. Man säger ju ni passar inte in här. Ni är inte som oss. Det är den signalen man vill ge. De här SD-kommunerna har ju diskuterat att ta bort böcker med andra språk från biblioteket. Och man har ju också försökt på vissa ställen ta bort mat som är judisk eller muslimsk mat. Och det är klart att den här typen av... Alltså jag tror att det är symboler och så, men det är jättefarligt att liksom stigmatisera människor, och barn speciellt. Här är det ju barn som växer upp som får uppleva att de inte är välkomna som de är.
Tror du att det kommer komma fler såna här frågor liknande slöjförbudet? Vad kan ligga liksom, vad kommer härnäst? Det har vi inte fantasi nog att föreställa oss.
Jag vet inte, men alltså, det är väl klart att den här typen av frågor uppenbarligen har... Det har hamnat allt mer i fokus. Det tycker inte jag är en särskilt bra utveckling. Jag tror inte vi bygger ihop Sverige på det sättet framförallt.
Jag tror att nästa sak som kommer är andra kulturella yttringar. För jag tror det här hänger ihop med den här lite obehagliga slags svenskheten som återkommer, där svenskhet definieras inte som öppenhet och nytänkande och modernitet, utan svenskhet blir liksom gammaldags, ålderdomligt, man blickar bakåt nostalgiskt, den SDs inskränkta svenskhet. Det där är väldigt obehagligt, därför att det är väldigt mycket av det moderna Sverige, det som har gjort Sverige starkt och framgångsrikt och ett bra land att leva i, som inte ingår i den där svenskheten. Och jag tror att det här med SAS, att SAS fick kritik för att de hade reklam om att vi var öppna, det tyder på en slags tillbakagång in i en typ av svenskhet där du kan reglera andra kulturyttringar. Jag skulle inte bli jätteförvånad till exempel om speciellt när Sverigedemokrater och sådana får makten, att man drar in pengar till kulturföreningar, för man har ju bara en kultur i Sverige, varför ska man ha andra kulturer? Att man börjar rensa på biblioteken lite mer aktivt. Nu rensade man ut böcker med andra språk än svenska. Ska man rensa ut böcker som inte har svenska värderingar, definierat av kommunledningen och så vidare. Alltså det finns en extremt otäck riktning här som det här är på väg i.
Mm. Det är väl en ganska naturlig riktning. Alltså det här tycker jag visar ganska tydligt också vilket samhälle som är att vänta om vi ger Sverigedemokraterna ett reellt inflytande över nationell politik. Ingen går till val på att avskaffa den fria demokratin, men det är ju vad som sker steg för steg när man börjar göra den här typen av inskränkningar av människors.
Men finns det inte ett stöd för det här? Alltså jag menar, som du säger, det här, det är ingen som sagt, då är nästan alla de här kommunerna diskuterar slöjförbud. Det är ju Sverigedemokraterna. Det är en kommun, ska jag säga. Olofström, så var faktiskt en moderat som föreslog slöjförbud. Men i övrigt så är det ju Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna växer jättemycket. vill inte folk ha det så här då?
Fast jag tror i grunden att demokrati inte är att man ger människor vad människor vill ha bara rakt av. Utan demokrati är ett komplext system av minoritetsskydd, av skydd för vissa rättigheter, av pluralism, av mångfald. Om 51% tycker att 49% inte ska få yttra sin åsikt, då kan inte 51% bestämma det, därför att det är en inskränkning i demokratin och yttrandefriheten. Och den här typen av demokrati där liksom majoriteten har rätt att köra över minoriteten och göra vad den vill, det är en form av så att säga, demokrati som vi inte förknippar med den liberala demokratin. Det är alltså den argumentation som man använde i Sovjetunionen till exempel, att majoriteten hade rätt att göra vad den vill, eller man har använt i fascistiska stater att majoriteten har rätt att göra vad de vill. Idag används den i Ungern och Polen, att liksom Viktor Orbán kommer med invändningen, vem har valt journalisterna? Ska de ha rätt att kritisera honom? Så att demokrati är ju den här mångfalden och pluralismen. Och så kan man bara fundera på så här, vem sjutton vill leva i det där samhället sen? När man har plockat bort böckerna och tagit bort traditionerna som inte fanns här 1850 och så vidare. Alltså, det låter ju skittrist.
Ja, nej, där gick ju luften ur.
Men
ibland så, jag tänker bara att den här diskussionen har ju kommit upp så många gånger, i så många olika former. Jag vet inte riktigt, i ett modernt samhälle så måste man, jag blir bara upprörd, det är därför jag är lite tyst. För att jag kan inte förstå den här frågan, kan komma upp hela tiden när det råder religionsfrihet i ett land. Det är helt obegripligt.
Men om vi vidgar frågan lite grann till att handla om kommunalförvaltning, för om vi tittar på Sverigedemokraterna och sagt det här är sverigedemokratiska kommuner, vi pratar om det, de har stort politiskt inflytande, och det är ju på kommunal nivå de har det fortfarande, och i flera av de kommunerna så har det varit strömhopp av tjänstemän, förvaltning. Jag läste i Hörby kommun har nu samtliga förvaltningschefer slutat sen Sverigedemokraterna kom till makten där. Tror ni att Sverigedemokraterna kommer lära sig att sköta kommunala förvaltningar, eller finns liksom ett tryck i att faktiskt förändra lagar så att de kan göra lite mer som de vill där de kommer till makten?
Men det är klart, om man inte lett en kommun eller en regering eller ett landsting eller en region då, så är det klart att man inte har gjort det. Då är man alltså ny
men
på jobbet.
Men borde man inte luta sig då mot tjänstemännen och deras erfarenhet?
Jo, men det är ju det tvärtom. Som kanske är erfarenheten, att man måste lyssna på tjänstemännen så att säga. Det är väl kanske
en lärdom. Med slöjförbudet, nu går man ju fram liksom mot då de kommunala tjänstemännens råd som säger så här, nej, men det där är inte lagligt att göra, och så gör man det ändå. Och då tänker jag, alltså, kommer man att fortsätta med den taktiken?
Ja, det gör man säkert. För att jag menar, kan man göra det en gång så kan man väl göra det flera gånger, absolut.
Nej, men sen tror jag att det finns en instinkt hos vanligt folk, eller vanliga liksom demokratiskt sinnade människor. Den är ju också att backa de här konflikterna. Du kollar på SAS till exempel, de plockar ner sin reklam. De fick massa så här ryska troll och nazister efter sig, så plockar de ner reklamen liksom.
Och skickar sen upp den igen,
och sen la de ju upp den igen när de fick kritik för att de tog ner den. Men den där hattigheten liksom, eller i Norrköping där man då SD polisanmäler en utställning för att de pratar om nazism. Okej. Då, eller för att de plockar in en bild av SD i, liksom, om nazismens historia. Okej, och då tar man bort den här bilden. Och det är klart att jag tror det, många tjänstemän gör säkert så också, att när det blir konflikter om såna här saker som man tycker är helt grundläggande, då väljer man exit. Man slutar. Man fortsätter inte ta den konflikten. Eller så blir man utköpt. Så att, jag menar, det är klart att i den auktoritära syn som SD har, så ska ju alla bara lyda deras uppfattning. Och så funkar ju inte en svensk förvaltning. Så funkar inte svenska myndigheter. Det är självständiga tjänstemän. Så att jag tror den här inställningen att man backar, jag tror man måste sluta med det. Man måste konfrontera liksom den auktoritära inställningen.
Är svenska tjänstemän otränade att ta den här sortens konflikter?
Jag tror man är ganska ovan vid den typen av förhållningssätt till professionella individer som det här ändå visar på. Att man skiter i, på ren svenska, vad människor som faktiskt kan sakområdet säger. Sen är det väl också så att svenskar generellt är ganska konflikträdda. Vi backar hellre tillbaka än liksom håller gränsen. Och det är ju naturligtvis farligt. Det tror jag absolut är något som riskerar. Alltså, vi behöver stå fasta vid att vi faktiskt står upp för våra demokratiska värderingar, vi som gör det. För annars finns det ingen där som försvarar liksom Sverige mot den här typen av krafter. Och det är väl klart att så här, jag har jobbat på tidningsredaktion under snart 20 år. Den utvecklingen man kan se i reaktioner är väldigt tydlig. Och när man från högerns håll...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ursäkta.
Men
jag tycker också så här, vi har ett väldigt förljuget samtal idag om vad vanligt folk, citationstecken, tycker och tänker. Därför att väldigt ofta när vi får de här väldigt starka reaktionerna som på SAS-reklamen, så är det väldigt uppenbart i det som kommer in i ens inkorg och i det som sker att det här är inte alls vanligt folk. Det här handlar om något helt annat.
För menar du att det är organiserat eller menar du
ja,
att det är...
Vi, alltså absolut.
Men det är väl det vi har sagt här ganska länge. Klipper, skaffar ett jobb och lämna Twitter. Det är ju liksom ingen idé att sitta och titta på de här grejerna som händer där. Så kan vi ju ha våra diskussioner någon annanstans. För det börjar ju bli liksom bizarrt.
Ja, alltså hellre ett torgmöte. Eller,
ja, eller en debatt var tionde dag kanske.
Those were the days.
Men det går inte att hävda att så här, ja, men vanligt folk tycker så här. För det är inte vanligt folk som reagerar. För det är inga normala reaktioner heller på ett väldigt... Ja,
och så blir det klippet.
Det finns ingenting att provoceras av i det för en normal människa. Då är det ju när vi får de här starka reaktionerna någonting helt annat som är i görningen.
Men det kan man också fundera på liksom, alltså varför SVT till exempel, de nappar ju nästan alltid på det där. Alltså kollar man på normala inslag idag i Sveriges Television Nyhets Agenda i år, som vi hade till exempel, det är liksom, det är nästan dikt an en Twitter-samtal. Det är till och med de personerna som brukar vara och drälla omkring på Twitter.
Det gör
som står
väl
i
också, det gör väl Aftonbladet också, vi ska vara ärliga.
Alltså, vi skriver det gör ju också, det gör ju skulle jag säga alla medier. Alltså, det finns ju en sån, men jag tänkte SVT igår var ju så extremt typiskt att det var liksom Twitter-diskussionen som var inflyttad i studion.
Det handlar om ungdomsrånen
var det igår, som handlade om. Men det var också de personerna som brukar vara aktiva på Twitter, eller vissa av dem som var i studion till och med. Men att liksom media till exempel, man säger så här, ja men det har varit en storm, står det i media liksom på Twitter så här. För det första, det finns ingen storm på Twitter. Det finns ingen på Twitter. Alltså det kan inte vara en storm liksom så. Och för andra, när man tittar på det, då är det så här tre kommentarer från troll liksom som är arga.
Ungdomsrånen har ju ökat, ska vi säga.
Ungdomsrånen har ökat, ja. Men man kan ju spegla dem på olika sätt. Man kan ju spegla dem genom Brå, forskare, vetenskapspersoner, eller man kan spegla dem genom en arg polis, eller man kan spegla dem genom alltså, olika saker. Så att, det är klart att man väljer sina vinklar som journalist. Och hänger man för mycket på sociala medier, då tror jag man blir rätt... jag tror man får väldigt konstig verklighetsbild.
Och väldigt skev verklighetsbild.
Ja.
Mm. Och så sitter man i ett mörkt rum och kollar på Twitter istället för att resa runt i landet, kanske.
Ta ett äpple och ett varv runt kvarteret. Mm. Istället.
Det är en bra grej.
På Twitter kan ingen höra dig skrika.
Eller alla hör dig skrika.
Alla hör dig skrika.
Det som är det värsta.
Nej, men det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så. Så att jag...
Ja, okej, jag tror vi lämnar det där för nu och så går vi vidare. Vi ska prata om rosornas krig. Har det kommit tillbaka? Det känns som liksom blast from the past. Man har hört talas om rosornas krig.
Ja, men
någon
måste ju göra något.
Men i fredags så tutade LO i stridsluren på DN Debatt. De skrev på DN Debatt.
Det var inte
på Twitter, de tutade
som
inte.
Som på Mats Bergstrands tid och det var fornstora dagar.
Ja, då skrev i alla fall ordförande Thorvaldsson att nu måste Socialdemokraterna börja sätta jämlikheten före januariavtalet. De hade ett antal förslag där från LO att man skulle höja pensionerna rejält med många tusen i månaden, tror jag det stod. En reglerad arbetskraftsinvandring, rör inte arbetsrätten, förbättra sjukförsäkringen, höj skatten för de rika och så vidare och så vidare. Mm. Det måste ju ha varit ljuv musik för vilken sosse som helst, eller?
Ja, det skulle jag säga, utom de som sitter i regeringen. Nej, men det LO säger är ju det som sossarna tycker. Och det här blir ju så konstigt att liksom LO måste rasa mot Löfven för det Löfven tycker. Det blir ju liksom inte svensk politik.
Men de måste ju göra det med tanke på januariavtalet. Och gör de inte de det, då börjar man verkligen undra.
Vem måste göra vad? LO måste göra så
det är värnskattens borttagande och så LO säger ingenting. Jag menar, ja, nej, men jag förstår ju varför januariavtalet existerar. Det gör det säkert alla andra i den här studion just nu också. Men det är klart att om LO inte gapar så lär man ju inte få tillbaka en enda från Sverige.
Men har de något för att de gapar då?
Ja, det tror jag faktiskt. För jag tror att det var ju inte bara Thorvaldsson som skrev. Det var ju alla LO-ordföranden, alltså alla förbundsordförandena. Och det där är ju en nivå på kommunikationen som är ganska stark.
Alltså okej, berätta för oss som inte är kan socialdemokratiska.
I grunden så är det ju så att LO är ju inte, har ju inte undertecknat ett januariavtal. De är inte bundna till ett januariavtal. Men man brukar säga att om inte en majoritet av LO-medlemmarna röstar på sossarna så har man ingen chans att vinna. Och på senaste valen så har man ju gått under 50% nu senaste valet. Och det är klart att det är ganska allvarliga siffror. Nu börjar man hamna i en diskussion när SD är största parti i vissa förbund, kanske i LO som helhet. Och det är klart att i det läget så förlorar ju socialdemokratin sin ideologiska bas, kan man säga, bland vanligt folk. Sossarna kan inte vara ett litet elitparti bland akademiker, liksom. Det funkar inte. Och det innebär väldigt krasst att tappar man liksom sin bas bland LO-medlemmarna, då har man inte så mycket till liksom kvar av partiet. Och det som LO ser nu och det som LO varnar för i den här texten, och det är inte ens inlindat, det är liksom rena krigsförklaringen som står här, det är ju att sossarna kommer inte att vinna nästa val om man inte byter kurs. Så, baserat på den väldigt enkla faktum att de inte har några väljare. Så det är en extremt tung argumentation. Och dessutom så är det lilla problemet då är att LO känner ju sina medlemmar. Det gör inte sossarna. Så när sossarna sitter där med sina Excel-ark och klurar ut hur de ska prata, då verkar ju S ha kommit fram till att ja, men då ska man prata om invandring, eller liksom det är i alla fall en del av det, för att nå LO-medlemmarna. Och det tror jag är att underskatta LO-medlemmarna. För de är inte liksom, de har inte gått till SD bara för att man är mot invandring. Det är inte det som är liksom...
Nej, det är välfärden.
Det är välfärden, det är liksom tryggheten, det är samhällskontraktet, det här löftet om att samhället ska finnas där när du behöver det. Och så finns inte sjukvården, så finns inte skolan, och nu finns inte polisen heller. Liksom. Alltså, och det är klart att om man som LO-medlem ser det, ja, vad fick jag för min röst? Den frågan är ju på riktigt. Så jag tror att Löfven borde ta det här pappret, knalla in till Centern och Liberalerna och säga hej, nu får vi förhandla om det här. Det här är min utgångspunkt. Och sen så får man ta en diskussion från det. Det är vad jag, liksom min känsla.
Jenny, ser som du vill säga något, eller?
Jag sitter, Anders uttryckte det så otroligt välartikulerat. Ja. Nej, men det är väl klart att det är som Anders säger. Det är ju ganska uppenbart att av många skäl att januariavtalet det behöver omförhandlas och kullkastas. Och jag tycker det är jättebra att LO faktiskt är en tydlig röst i detta. De har ju också, Kommunal har ju varit väldigt kritisk mot många av punkterna. Bland annat turordningsregler och annat i januariavtalet. Så den här kritiken har ju hela tiden funnits. Men just den här massiva liksom, styrkedemonstrationen från LOs sida tror jag är väldigt viktig. Och även om det inte skjuter partiet framför sig så är det väldigt viktigt gentemot LO-medlemmarna och andra svenskar som nog faktiskt är liksom, ja, men som kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna men tycker att Socialdemokraterna hamnar helt åt helvete snett. Det är viktigt med den här typen av röster överhuvudtaget för att visa att även om Socialdemokraternas partiledning har framförhandlat ett januariavtal så tycker inte en hel politisk rörelse som arbetarrörelsen att det är ett kanonavtal som ska försvaras till varje pris.
Och framförallt så tror jag att det är problematiskt att förhandla fram ett sånt här januariavtal med tanke på att de som har hoppat av LO-medlemmarna som har hoppat av då till Sverigedemokraterna inte säkert skulle kunna tänka sig att se ett Socialdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna om jag ska vara riktigt ärlig. Därför då tror jag de tror sig få bättre politik till sig. Men jag tror ju att jag tror att det är väldigt svårt att se hur januariavtalet skulle kunna ändras i utformning och alla skulle vara nöjda och verkligen vara med, alla de fyra partierna. Hur skulle de kunna göra det?
Fast liksom? Jag är inte säker på det, för om man tittar på Gävle kommun till exempel, som just styrs på samma sätt som landet numera styrs, så har man faktiskt, och din kommun, man är absolut mer pragmatisk ute i kommunen och mer lösningsinriktade. Men när jag läste Gävle kommuns 100 punkter, så kunde jag ändå se att så här, ah, men, om 4 år så kommer Gävle vara en bättre kommun då, 2022, än vad man är idag 2018. Och det är ju den känslan som man absolut inte fick när man läste januariavtalet. Men det är den självklara känslan man någonstans borde försöka nå genom den här typen av avtal. Sen säger inte jag att kommunpolitik i Gävle och rikspolitik, nej, på något vis är jämförbara. Men om man lyckas med det ute i kommunerna, så det känns också ganska märkligt att det absolut inte skulle gå att uppnå på riksnivå.
Men jag tänker också, har inte förhandlingspositionerna förändrats lite grann? Tanke på det som har hänt på högerkanten nu, när liksom M, KD, SD ändå börjar ta någon slags form. Men har Centern någonstans att ta vägen? Dagens Industri skrev i helgen att Moderaterna äntligen hade befriats från Centerpartiet.
Men oavsett hur vi dividerar här, så är det ju klart att det inte är enkelt att göra om ett januariavtal. Det kan vi väl ändå vara överens om. Det är inte en sak du gör på en så här, eftermiddag över 2 koppar kaffe. Utan det kommer ju vara skitsvårt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tror att de som har januariavtalet är ganska nöjda över att man har januariavtalet ändå. Men det är klart att man måste göra någonting om inte Socialdemokraterna ska bli ännu mindre. Och
borde man inte komma till någon slags brytpunkt för Socialdemokraterna? Hur låga siffror kan de få i opinionen?
Jo, fast vad händer den dagen de släpper januariavtalet? Det är ju inte heller helt...
Jag tänker så här, att jag tror att januariavtalet var en bra lösning på ett problem som fanns då, nämligen om man skulle stoppa Kristersson och stoppa SD och från att få ett politiskt inflytande. Jo, Sverige hade i läget ingen regering. Sen måste ju ett avtal skrivet i liksom brinnande högkonjunktur i det politiska läget som var då. När det politiska läget förändras, dels bildas ju det konservativa blocket, dels ser vi att det kan komma en lågkonjunktur som kan inträffa, dels så ser vi ju att SD idag ligger på en 25% av väljarkåren, och det är klart att i det läget så måste man ju fundera, om man inte satsar på kommunerna, om man inte rättar till det här samhällskontrakt som har pajat ihop, då kommer ju ännu fler människor att gå till SD. Det borde ju rimligen både C och S och L och MP inse, att då blir det ett problem. Så att jag tänker ju att även, jag tror att alla partier har liksom ett intresse här av att hitta en idé som kan hålla över nästa val. För sen, om man ska vara helt ärlig, alltså tittar vi på opinionsmätningen nu, när Kristersson borde ha ett jättestarkt mandat, när liksom majoriteterna i opinionen har skiftat liksom fullständigt, ingen håller med regeringen, alla bara skrattar åt Stefan Löfven. Hade det varit val idag, hade han varit statsminister ändå.
Precis. Alltså, det här sa vi förra avsnittet också.
Ja, nej, men, och det gör ju att den långsiktigt, då borde ju liksom de 4 januariavtalpartierna fundera på, hur gör vi det här långsiktigt? Är det så att alla de här sakerna måste hända under mandatperioden? Kan man skjuta upp det till nästa
mandatperiod? Sitter de och klurar tillsammans?
Det vet jag inte, men de borde.
Men frågan här nu framöver är ju vem det är som kommer att ta över LO. Det är ju en ganska viktig fråga, om det är någon som verkligen har guts och vilja och är modig nog att göra någonting åt det här. Och fortsätter det här och inte bara skriva en debatt. Det är en debatt. Även
alltså
om jag
alla de som
det.
Skriver under det där pappret, de personerna som skriver under det där pappret, det är ju de personerna som utser nästa L-ordförande.
Du menar, och vem blir alltså, det då, Anders? Jag är så nyfiken.
Jag har ju ingen aning.
Nej, men du vet ju allt.
Nej.
Om Socialdemokraterna. Jag lade till det.
Jag vet inte allt om någonting, men och jag skulle säga så här, det är ingen som vet vem som är L-ordförande just nu. Det är liksom omöjligt att veta. Men jag tror...
Och det kommer till att vi inte synska i det här programmet.
Nej, tyvärr. Men jag tror att januaripartierna borde klura över, okej, tänk om det är så att de vinner nästa mandatperiod också. Tänk om det är så att det är det här liksom som är den nya majoriteten som ändå hänger ihop. Ja, men då kanske det är så att de måste klura lite på relationen till Vänsterpartiet. De måste klura lite på hur man får ihop landstad. De måste klura lite på liksom riktiga reformer för de problem som Sverige ändå står inför när det gäller kommunsektorn. Vi kommer att ha arbetskraftsbrist ganska snart i Sverige. Nu stryper man ju invandringen. Det är inte särskilt lyckat med tanke på att vi har en åldrande befolkning. Alltså det är en massa riktiga reformer som man borde klura på här, som kanske inte är jättepopulära, men som ändå, om det är nu de här fyra partierna, de kanske sitter i 8 år. Ja, de kanske alla fyra ska sitta i regeringen.
Surprise,
nej, men alltså, jag tycker någonstans att då borde, liksom, då borde det vara de diskussionerna vi har istället. Och det, nu har vi ju inte det. Liksom. För det är, alla ska hålla det här januariavtalet som spikades någon natt någon gång för länge sedan. Liksom. Det är ju
länge,
fel
fokus. Länge sedan. Jag tror faktiskt att det där fick bli sista ordet. Vi säger tack och gör för den här gången. Tack Ulrika Schenström, Jenny Wemberg och Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej, hej!